Ska vi be tillsammans? Ja, Herre, vi tackar dig för att vi har det bästa, inte bara en story, utan den bästa berättelsen att berätta och tala om för världen. Tack för att du lever, att du finns här mitt ibland oss. Och Herre, att du vill beröra oss också den här stunden. Tack för gåvan vi har fått samla in, välsigna den. Och vi ber också att du ska tala till oss i den här gudstjänsten. Tack för att du vill låta din heliga ande göra ordet levande också den här påskdagsmorgonen, Herre. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Hörrni, visst är det en rätt så omvälvande vecka som ligger bakom oss. Och jag tänker så här att det är väl sällan som behovet av goda nyheter har varit större än det är nu efter alla terrordåd och all denna ond, bråda död som vi har sett så mycket av i veckan som har gått. Och frågan är ju, har du och jag något att komma med som verkligen gör någon skillnad? Paulus, han sätter egentligen allt på sin spets. Han säger så här, lyssna, jag vet inte om du har läst från första Korinthierbrevet 15. Läs gärna det kapitlet när du kommer hem. För där säger han så här i vers 17. Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara det här livet, då är vi de mest ömkansvärda av alla människor. Alltså då är vi som är samlade här den mest patetiska skaran i hela Skillingaryd. Och då tänker jag, då är alla de drygt 40 som har dött under bara min tid här i Skillingaryd från församlingen. Då säger Paulus, då är de förlorade. Så det är ganska mycket som står på spel, eller hur? Och Paulus säger, om de döda inte uppstår, ja men låt oss då äta och dricka, för imorgon ska vi dö. Alltså låt oss bara splasha och göra precis vad vi vill. Så Paulus säger, det avgör precis allting. Är det bara en vacker story eller är det en livsförvandlande kraft? Det är uppståndelsen som fäller avgörandet. Och därför så är på sätt och vis den här dagen den viktigaste i hela kyrkoåret. En som heter Timothy Keller, han skriver i sin bok Varför ska jag tro på Gud? Så säger han, om Jesus har uppstått från de döda, då förändrar det allt. Så med den här bakgrunden, låt oss vända oss till dagens evangelietext från Matteus 28. Och jag läser den från Folkbibeln. Och jag tycker vi står upp nu när vi hör evangeliet, ungefär som man brukar göra i Svenska kyrkan. En god sed. Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven. Då blev det en kraftig jordbävning, för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram, rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen, där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det. De skyndade då genast iväg från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem. De kom fram och höll om hans fötter och tillbad honom. Då sa Jesus till dem, var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in i stan och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa samlades med det äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar och sa, säg så här. Hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Om ståthållaren får höra det, så ska vi tala med honom och se till att ni inte behöver oroa er. De tog emot pengarna och gjorde som de blev tillsagda, och detta rykte är spritt bland judarna än idag. Men de 11 lärjungarna, de gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er, och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Varsågod och sitt. Man skulle kunna inleda det här kapitlet som avslutar hela Matteus evangelium i 3 olika delar som vi ska titta på idag. Det första, det är det här, den sanna berättelsen. Hörrni, om de första kristna hade velat dikta ihop en berättelse om uppståndelsen, så var det framförallt en sak de skulle akta sig för. De skulle aldrig blanda in kvinnor. Just det, på den tiden så var kvinnor andra klassens medborgare, och deras låga sociala anseende, det gjorde att deras vittnesbörd räknades inte som bevis i en rättssal. Alltså, det fanns absolut inget att vinna på att förklara att de allra första ögonvittnena var kvinnor. Det skulle bara undergräva trovärdigheten. En känd teolog som heter N.T. Wright, han menar att det måste ha varit ett enormt tryck på evangeliernas författare att liksom sortera bort det här. Att redigera bort kvinnorna i berättelsen, men de kunde inte göra det därför att berättelserna var alltför kända. Och det var helt enkelt sant. Och visst är det en handtryckning från himmelens Gud att han valde att låta kvinnorna få veta först. Så de första apostlarna, de som bar bud, det var kvinnorna. När jag var missionär i Indien så bodde jag sen sista året, Helena också, på en plats som heter Dulia. Och tidigt på postdagens morgon hade vi ofta gudstjänst ute i vår trädgård. Då var det kvinnorna som höll i den. Och de berättade om de första vittnena. Och jag minns att det lyste alltid lite extra i kvinnornas ögon när de fick berätta hur viktiga kvinnorna var i Guds rike. Därför att det var så i Indien också. Där räknas de också som andra klassens medborgare. Lite mindre värd än en man. Och visst är det ett dramatiskt skeende här. Jordbävning, en ängel med utseende som en blixt, kläder vita som snö, som puttar undan den här förseglade stenen och gör att vakterna blir förlamade av skräck. De tog inte bort stenen för att Jesus skulle behöva komma ut. Eller tror du det? Jag tror det inte för ett ögonblick. Han kunde gå genom stängda dörrar. Vet du varför de rullade undan stenen? För att kvinnorna och lärjungarna skulle kunna gå in och se: han är inte där. För att visa att graven är tom. Kom och se var han låg. Och sen när de då fyllda av både glädje och skräck skyndar vidare, så möter de Jesus själv. Som hälsar med orden: var inte rädda. Igen. Och för mig, precis som så många andra, så blev det här särskilt starkt när vi besökte trädgårdsgraven i Jerusalem, och många av er andra har varit där. Det är möjligt, det kan ha varit graven där Jesus lades, men det är inte det viktigaste. Det vi vet, det var att det var den här typen av grav, och det var en fantastisk känsla att stiga in i förkammaren och sen i huvudkammaren och se där till vänster där platsen där man la de döda. Och så på vägen utmötas av det här, ni som har varit där har sett det här. He's not here, for he's risen. Han är inte här, han är uppstånden. Och det som gör den här berättelsen så trovärdig, det är de här sakerna tillsammans. Den tomma graven å ena sidan och alla vittnena å andra sidan. Och Paulus, han sammanfattar ju detta så här i 1 Kor 15. Som skrevs bara 15-20 år efter att det här hade hänt. Då säger han så här om det som hände. Bland det första jag förde vidare till det var detta som jag själv hade tagit emot. Alltså Paulus tyckte det här var det viktigaste. Därför det var det första han sa. Jag tycker det på något vis är det viktigaste du och jag behöver förmedla också. Att Kristus dog för våra synder enligt med skrifterna. Att han blev begravd. Och att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sen för det tal. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet. Men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sen för alla apostlarna. Allra sist visar han sig också för mig, detta ofullgångna foster. Alltså en hel radda med vittnen som Paulus radar upp där. Och så säger Paulus att de här 500 vittnena är de flesta ännu i livet. Med andra ord, det gick att kolla med dem vad de hade varit med om. Och hade graven inte varit tom hade det varit den lättaste sak i världen att producera en halv förmultnad död kropp. Men den förblev tom. Och så tänker man att allt det här ägde rum i en tid då man inte räknade med en uppståndelse. Vet ni, den grekiska kulturen som var rådande då, där var uppståndelsen både otänkbar och oönskad. Jag menar, kroppen och materien, det var något ont. Det ville man bli fri från. Målet var snarare att själen, anden, den skulle bli fri från kroppen. Ungefär som New Age och hinduismen idag. Det här är alltså populärt i Sverige idag. Vi ska bli fria ifrån den här kroppen genom New Age. Det fanns inte heller något utrymme för en enskild uppståndelse inom judendomen. Utan det de sa, det var att hela skapelsen skulle upprättas i slutet på den här tiden. Och då när Guds rike fullbordas, då skulle alla uppstå. Men inte att en enskild människa skulle stå upp. Det fanns inte i deras verklighetsuppfattning. Och det var ju därför som lärjungarna blev så tagna på sängen. Det ingick inte i deras tanke att det här kunde hända trots att Jesus hade sagt så. Det var ju också därför som också en mängd falska berättelser har florerat allt sedan den här tiden. Och den första falska berättelsen, det var den som översteprästerna iscensatte. Därför att det som inte fick hända, det hade hänt. Om du läser evangelierna så i slutet på förra kapitlet, kapitel 27 i Matteus, då läser jag om hur de gick till Pilatus och sa: Herre, vi kommer att tänka på att den där bedragaren, när han ännu var i livet, så sa han: efter 3 dagar ska jag uppstå. Så därför ge ord om att graven ska bevakas under 3 dagar så att inte hans lärjungar kommer och stjäl hans döda kropp och säger sen att han uppstått. Okej, sa Pilatus, här har ni en vaktstyrka, gå och bevaka graven så gott ni kan. Och så gjorde de det och till och med förseglade den här tunga stenen med det romerska sigillet. Och det var dödsstraff att bryta ett romerskt sigill. En del har undrat hur stor var den här vaktstyrkan. Vet, ibland på någon bild så ser man 1 eller 2 soldater. Det var det definitivt inte. Det var många fler. Minst 4, många tog kanske 16-20 stycken. Därför att vid den här tiden var det ungefär 1 miljon människor i Jerusalem. Och det var många anhängare till Jesus. Jag menar, här ville man ju förhindra kanske att hundratals eller tusentals trängde sig fram, på något vis rullade undan stenen gemensamt och stal kroppen. Det var många och det var en hård förskara, det kan jag lova. Och så litade inte fariseerna och översteprästerna helt på Rom. De hade säkert sina egna tempelvakter där. Och jag tror att de som skyndade till översteprästerna först, det var nog de här tempelvakterna. Det var så pinsamt att det som inte fick ske hade skett. Och vill man inte tro, då måste man komma med alternativa förklaringar. Och ska man då sjösätta en sån förklaring, då krävs det mycket pengar, och det fick de här soldaterna. Men det gällde också deras eget liv. Därför att om de vägrade och skulle säga som det var, då hade de sagt okej, ni har inte skött uppgift, vi rapporterar till ståthållaren, ni kan plikta med era liv för det här. Det är klart att de tog emot pengarna, och det är klart att de spred det här falska ryktet. Medan vi sov så rövade de bort kroppen. Alltså, bara blunda ett tag och tänk storyn här. Här kommer rädda lärjungar, de har varit bakom stängda dörrar, de är jätterädda. Och de smyger sig fram där i gryningen. Och de ser den här vaktstyrkan som är där. Konstigt att någon sover där, för att är man en stor vaktstyrka så är det alltid några som står på vakt. Och så ska de gå fram ändå, tänk att de sov kanske. Och så ska de bryta inseglet. Det vet de att om de vaknar då, när vi bryter inseglet, då kommer vi att straffas med döden. Ska de rulla undan stenen också, en jättebumling, utan att de här vaknar. Och så ska de gå in och så ska de ta ut kroppen. Och man kan liksom riktigt se det här för sin inre syn och se hur tokigt det egentligen var. Och vet ni, de religiösa ledarna, de visste vad som hade hänt. Eller vad tror du? Det är klart att de visste att de här hårdföra soldaterna inte sa någon osanning. Det är klart att de visste vad de talade om. Det är klart att de visste att graven var tom. Det är klart att de visste hur det hängde ihop. Men de ville inte tro. Och därför så lät de det här ryktet spridas. Och det var bara det första. Det är många andra falska berättelser som har kommit sen. Det här är en falsk berättelse som florerar idag. Mer än den första. Jesus, han bara svimmade av alla gisselslag och när han hängde på korset. Men han överlevde ändå på något konstigt sätt. Och sen i den kyliga graven så vaknade han upp. Och så på något sätt så skakade han av sig bindlarna. Och på något sätt lyckades han ta sig ut igen. Hur? Det har man inte förklarat. Halvdöd men levande. Och i Indien säger man till och med att sen kom han till Kashmir. Och där var han under en mans vård så att han blev frisk igen. Med all den medicin som man kan ge där i öster. Så att det finns till och med en bok som heter Jesus in Kashmir. Så tokigt kan det bli. Så orimligt att man ens förundras över hur kan någon hitta på det här. Men det finns en tredje också sån här story. En falsk berättelse. Det är faktiskt muslimernas officiella berättelse om hur det här gick till. De ser Jesus som en jättestor profet. Och det är ju bra nu när det finns mycket muslimer här att veta lite grann vad man tror på. De tror så här att Jesus var en så stor profet så Gud kunde omöjligt ha låtit honom dö på ett kors. Utan Gud ryckte upp honom till himlen och så utsåg Gud någon som var lik honom som sen spikades fast på korset. Ännu en sån här falsk berättelse som faller på sin egen orimlighet. För då kan man ju undra, vem var då denne märklig man som faktiskt spikades fast, som bevisligen dog på ett kors, som lades i en välbevakad grav men stod upp igen på tredje dagen? Allt det här handlar egentligen om att man inte vill tro, och då blir varenda lögn en undanflykt ifrån sanningen. I slutet av det här kapitlet så får vi se lite av, ja, bara innan jag kopplar till det här. Det är ju detta som är den sanna berättelsen. Det kan inte ha varit på något annat sätt. Det kan inte ha varit på något annat sätt. En tom grav och mer än 500 vittnen. Allt detta visar vilket var den sanna berättelsen. Men i slutet då så kommer i texten så läser vi om några av uppståndelsens konsekvenser. Men låt mig först bara betona en observation som Matteus gör här. Mitt i detta. De kom. Men så står det när de kom till Galileen och fick se Jesus. Några tvivlade. Jag är väldigt glad att de orden finns. Några tvivlade. Och man kunde undra, varför tvivlade de? Jo, precis som jag hade sagt innan, det ingick inte i deras verklighetsuppfattning att någon skulle uppstå från de döda. Det var för bra för att vara sant. Och läser du alla berättelserna om de första vittnena så är det fullt av detta. Eller hur? Lärjungarna tvivlar på kvinnornas berättelse. Det var bara prat av hysteriska kvinnor. Emmausvandrarna tvivlar på att det har ägt rum. Lärjungaskaran, hela lärjungaskaran tvivlar när Jesus stiger rakt in i rummet och säger, här är jag. Thomas tvivlar och säger, jag vägrar tro om jag inte kan sticka mina fingrar i hålen efter spikarna. Vet du, jag är så tacksam att Bibeln är så realistisk. Den blundar inte en sekund för hur du och jag är. Jag är så tacksam att Gud tar emot oss i befintligt skick. Med våra tvivel, med våra frågor, med all vår undran. De är så mänskliga mitt i detta, eller hur? Och det är också berättelsen så trovärdig. Men då, tre viktiga konsekvenser. Och det första, det är detta. Vi har en absolut unik frälsare, du och jag. En som genom sin uppståndelse har bevisat att han verkligen är Gud. Som har bevisat att det jag gjorde på korset, det var for real. Jag har besegrat ondskan, jag har besegrat döden, jag har besegrat allt vad synd heter. Det är ju därför lärjungarna faller ner och tillber honom. Och det här möter vi gång på gång ju i de här berättelserna. Kvinnorna faller ner för hans fötter och hyllar honom. Thomas faller ner för hans fötter och säger min herre och min Gud. Paulus faller ner som död när han möter honom på Damaskusvägen och undrar, vem är du herre? Och så säger Paulus i Filippes 2 att det ska komma en dag då varenda knä ska böjas. Och varenda tunga ska bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är herre. Wow. Vi har en unik frälsare. Vi behöver inte skämmas för det här, hörni. Vi behöver inte sticka under stol med det här. Det här ska vi med stolthet berätta. Var vi än går. Och jag tror vi behöver återerövra det här enkla vittnesbördet om att Jesus lever, att han har dött för oss och att det finns liv och att det finns förlåtelse genom honom. Det här enkla vittnesbördet behöver vi lära oss att föra vidare. Bli berörda av det själva och föra det vidare. Att vi helt enkelt inte håller tyst. Det här är en uppmaning till mig och det är en uppmaning till dig. Låt oss inte hålla tyst. Vi har en unik frälsare, ett unikt budskap att föra vidare till en värld utan hopp. Och det är också att vi har detta unika uppdrag. Åt mig har getts all makt, säger Jesus nu, i himmelen och på jorden. Och det är ju logiskt. Han har uppstått, han sitter på Guds högra sida. All makt har getts mig. Och därför går ut och gör alla folk till lärjungar. Och här berör Jesus det absolut centrala, det viktigaste vi har som församling. Vi kan göra väldigt mycket annat som är viktigt. Och det gör vi. Vi kan syssla med många olika saker som är viktiga. Men det här är det viktigaste. Gå ut, gör alla folk till lärjungar. Berätta för alla att jag har triumferat över ondska och död. Att jag är herre och gör alla till mina efterföljare. Han är värd att bli trodd. Han är värd att bli efterföljd av alla. Det är därför vi finns. Det är därför du och jag finns. Det är därför vi finns som församling. Det finns ingen annan anledning att vi finns kvar som församling än att vi ska vittna om detta, berätta om detta, tala om detta till vårt sista andetag. Tror vi det? Är det vår övertygelse? Och min bön är att det inte bara ska vara någonting som är här uppe, utan ska liksom vandra ner i ditt och mitt hjärta och se ner i våra fötter och sätta oss i rörelse för det viktigaste, den viktigaste berättelse som någonsin kan berättas. Och det är därför som vi lever i en unik ny verklighet. Vet du, uppståndelsen för inte dig och mig bort ifrån den här världen, utan den för oss rakt in i den här världen. Jesus uppstod med en kropp. Han visar att det fysiska är viktigt, världen är viktigt, att faktiskt all ondska, all sjukdom, all död, alla nedbrytande krafter kan övervinnas. Att det är värt att kämpa för förändring. Att det finns ett oändligt hopp som gör allt meningsfullt, alla uppoffringar. Och att en dag, säger Bibeln, ska hela skapelsen förändras. Hela skapelsen ska förändras. Ja, hela skapelsen väntar otåligt, säger Paulus, på att Guds söner och döttrar ska uppenbaras. Den ska befrias ur sin slaveri under ondska och död och få den frihet som Guds barn delar. Beviset för det här är att Jesus har uppstått som den första, men inte som den sista. Som den första bland många som ska stå upp igen. Hörrni, det är den här verkligheten vi delar. Det är den här verkligheten vi ska berätta om. Och som gör att det finns ett hopp som är trotsigt, som inte ger upp, även om terrordöden då den ökar. Även om ondskan växer, även om mörket tilltar, så vet vi. Det är en som har vunnit seger. Och därför kan vi sluta så här. Som Paulus gör i 1 Kor 15 och 58. Som ett crescendo i slutet på ett fantastiskt kapitel om uppståndelsen. Alltså, stå därför fasta och orubbliga. Ge ut det helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspilt. Ska vi be. Herre, vi tackar dig att vi på nytt igen bara får påminnas om detta fantastiska som har hänt. Detta oerhörda som inte motsvaras av någonting annat, som egentligen skulle få de största och fetaste rubrikerna i våra tidningar, men som världen inte ser idag. Men Herre, vi är vittnen, vi som sitter här. Du har faktiskt mött oss också. Herre, du har förvandlat mitt liv. Du har förlåtit mina synder. Herre, du lever och därför ska jag få leva. Tack att du har stått upp igen. Tack för att döden är besegrad. Tack för att graven är tom. Tack för att all ondska och allt mörker ska få ge vika en dag. Herre, då du ska föra liv och överflöd in i den här skapelsen igen. Och göra slut på all död och all ondska. Tack Jesus. Tack att vi har någonting att berätta om. Tack att vi har någonting att komma med. Herre, hjälp oss då att stå fasta, att vara orubbliga. Herre, att fortsätta oförtrutet, även om det kan vara tufft, även om det är mörkt, även om ingen lyssnar. Därför att du lever och vi vet att vårt arbete inte är förgäves. Vi prisar dig i Jesu namn. Amen.